Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska läsa ett välkänt ord ur Psaltaren 103. Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Varför tackar och lovprisar inte du Gud? Varför går det inte som en röd tråd genom ditt liv, genom din vardag och genom din helg? Dag efter dag, en lovsångston från din själ till din Gud. Det vore väl inte mer än rätt och tillbörligt. Varför tackar du inte Gud för hans ständiga omsorg och många gåvor? Det dagliga brödet, ett fritt land att bo i, barnen. Varför tackar du inte Gud för syndernas förlåtelse? Och varför tackar du inte för hoppet om det eviga livet? De flesta människor tackar inte Gud därför att de överhuvudtaget inte räknar med Gud. Hela deras vardag är sådan att där finns egentligen inte Gud. Och om jag inte räknar hälsan eller barnen som gåvor från en levande Gud, så ser jag ju inte heller någon anledning till att lovprisa honom för något. För många är ju Gud bara en filosofisk teori som man kan fundera och skriva över. Men att han skulle vara den konkrete givaren av dagligt bröd, hälsa och fred, nej, så räknar man ju inte. Att man dessutom skulle tacka honom för syndernas förlåtelse, som David gör och uppmanar till i saltarorden vi läste, det har man än mindre någon tanke på, därför att frågan om synden är inte aktuell. Samvetet sover ju, och man ser inte att man snart ska stå inför levande Gud på den stora redovisningens dag. Och varför skulle man tacka i så fall för något så självklart som att Gud förlåter alla människors synder? Om han nu finns, menar många. Men du som visst ville räkna med Gud, du som visst ville vara en kristen, varför lovar och prisar inte du Gud? Och varför är du ändå så främmande för Gud och så lite av förtrolighet mellan dig och Gud? Svar: därför att du inte är glad över Guds största gåva, syndernas förlåtelse, det som på nytt ger dig barnaskap och förtrolighet med Gud och frimodighet inför domen och döden. Och därför är det så glädjelöst i ditt liv och så fattigt på lovsång. Låt mig få ge dig två av orsakerna till detta. Den ena är denna: du har obekänd synd i ditt liv. Antingen så att du aldrig låter Gud tala genom sitt ord till ditt samvete om din synd. Eller så att det är något alldeles särskilt som du vet att Gud pekar på, men som du inte vill bekänna. Du är inte ärlig inför Gud. Denna falskhet i anden tar bort frimodigheten och glädjen och lovsången. Och om det får fortsätta, så tar det bort den lyckan ifrån dig att en gång få vara med i den stora lovsången i himlen. Den andra orsaken jag vill peka på till varför du inte prisar och lovar Gud är denna: Du tror ju inte att det är sant att Gud förlåter dig all din synd. Du vågar inte lita på och förtrösta på att Jesu död har en så starkt försonande kraft att den räcker för dig. Du går där bedrövad över dina synder och vet inte, ja, möjligen visst teoretiskt, men till kraft, till liv, så vet du inte att Jesus har uppstått. Det skaver i ditt samvete och du ser det mörka hos dig själv. Nog skulle jag vara glad och lova Herren om jag bara visste att jag var förlåten, att jag var ett Guds barn. Kanske du säger. Hör nu vad Herrens apostel Johannes skriver. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är Herrens ord. Jesu blod renar från all synd. Om vi bekänner, då är Gud trofast, förlåter och renar från all orättfärdighet. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Och frid på jorden bland människor som han älskar. Gud, vår skapare, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, lär oss besinna vårt beroende av dig, så att vi av hjärtat tackar för dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på tacksägelsedagen. Står på sidan 276 i kyrkans psalmböcker. Vi läser först i den gammaltestamentliga läsningen ur första krönikeboken. David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder överallt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting, och ur din hand har vi gett det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga i våra dagar på jorden, och ingenting är här att lita på. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har anskaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn. Från din hand har det kommit, och ditt är allt sammans. Och dagens epistel, Paulus skriver: se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och sade han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår kristna tro med den essenska trosbekännelsens ord som finns längst bak i psalmboken. På det första bladet bakifrån, där finns det på insidan av det. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som också har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss förenas i tack och i bön. Herre, du har gett oss så mycket att tacka för. Nu vill vi be dig, giv oss din heliga ande och lär oss att tacka dig. Lär oss att lova och prisa ditt namn. Lägg den nya sången, trons lovsång, i våra hjärtan. Amen. Idag är det ju tacksägelsedagen. Och den har ju som ämne i evangelieboken lovsång. Och dagens evangelium om de 10 spetälska männen har mycket att lära oss om vägen till lovsång. Och det ska bli ämnet idag. Vägen till lovsång. Låt oss idag göra så att vi vandrar liksom genom texten och stannar inför något i varje vers och rad. Så ni kan gärna ha texten framför er, alltså på uppslaget sidan 276-277 i evangelieboken. Vägen till lovsång. Texten börjar med orden under sin vandring mot Jerusalem. Det här var nu Jesu sista vandring på jorden. Han var på väg till Jerusalem och till korset. Men hans sista vandring är också den vandring som leder fram till det största lovsångsämnet på jorden och i himlen, nämligen lovsången till Guds lamm som har köpt oss med sitt blod och försonat oss med Gud. Så har också vi, du, din sista vandring på jorden. Vi vet inte när den vandringen, den dagen kommer då vi ska gå den sista dagsleden så att säga. Men lycklig är den människa som innan han har slutat sin sista vandringsdag har lärt sig den nya sången, lovsången till Jesus som gav sitt liv. Men utan en sann omvändelse lär sig ingen den sången. Vill du vara med i den lovsångskören i det himmelska Jerusalem en gång, så får du inte skjuta upp din omvändelse. För du vet ju inte vilken morgon du stiger ur sängen för sista gången. Och idag vill Jesus genom den spetälske samarien lära oss något mera om omvändelse och vägen till lovsången. Så står det vidare i texten om Jesus att han följde gränsen mellan Samarien och Galileen. Mellan samarierna och galileerna fanns en gammal osämja och ovänskap som gjorde att man överhuvudtaget inte ville ha med varandra att göra. Man ville inte se varandra, man ville inte mötas. Och därför tog man ju omvägen på andra sidan Jordan när man från Galileen skulle gå till Jerusalem och fira gudstjänst. Hos oss, antingen det nu kan kallas för rashat eller det är ovänskap eller bara elakhet i största allmänhet eller ont förtal eller bara en bestämd känsla och mening om en annan, henne vill jag inte träffa, så är sådan kärlekslöshet ett hinder för trons lovsång, den nya sången. Det går inte att den ena stunden prisa Gud och nästa stund förtala sin nästa. Det går inte att i ena stunden stå i lovsången inför Gud och i nästa stund vilja vända i ovänskap sin nästa ryggen. En enda sån människa i din närhet som du inte vill älska kan vara ett direkt hinder för din lovsång. Nu vandrade Jesus mitt emellan de båda rivaliserande landskapen. och han ville ha med alla att göra. För han är hela världens frälsare och han frågar efter varje människa, också den som jag inte vill ha att göra med. Och så frågar också Jesus efter dig, vem du än är idag. Och skulle ditt liv liksom på något sätt nu besmittas av en ovänskap med någon, så vandrar Gud ändå här mitt ibland oss, precis som Jesus gjorde mellan Samarien och Galileen. Och så frågar han efter dig. Ja, han frågar så som en gång han frågade Adam: var är du? Vi läser vidare i texten. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. På väg in i en by. Herren Kristus, mästaren. Vilket besök den byn fick den dagen. Vilken nådatid, besökelsetid. Frälsaren själv på besök. Så har också den ena platsen efter den andra sin besökelsetid. När Jesus genom sitt ord besöker den, så har ju också du din besökelsetid. Nu vill Herren möta dig. Det finns också särskilda tider i livet då Jesus söker en människa för att finna henne. För att få liksom komma till tals med hennes hjärta om det viktigaste av allt. Om själens frälsning. Det som leder till den verkliga lovsången. Nu hade stunden kommit på ett alldeles särskilt sätt till de här 10 spetälska. De som enligt gällande bestämmelser bodde i en särskild förläggning utanför byn. Isolerade från övriga människors gemenskap fick de genomlida sin långa sjukdomstid fram till döden, där denna fruktansvärda sjukdom bröt ner kroppen och till slut gjorde den alldeles vanställd. Ja, du har ju inte spetälska, för det har vi ju inte i vårt land. Men kanske du har någonting annat som är en plåga för dig. Jesus mötte de spetälska. Och så som Jesus en gång mötte dem, så vill han möta dig i den nöd och i det bekymmer som är ditt bekymmer, kanske särskilt just nu. Men om nu vi än inte har en sån här sjukdom som spetälskan eller någon annan liknande allvarlig sjukdom, så bär både du och jag ändå på en allvarlig sjukdom, nämligen en syndens spetälska, som alldeles vanställer och förvrider den Guds avbild som vi en gång är skapade till. Den avbilden är förvriden genom synden. Det som Paulus i Galaterbrevet 5 kallar för köttets gärningar, det som hos varenda människa på det ena eller andra sättet kommer fram, både före omvändelsen men också framförallt till hennes egen plåga gång på gång efter omvändelsen. Paulus skriver så här, att köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan. Och den viktigaste avgudadyrkan i vårt land, det är kärleken till pengar. Trolldom, skriver han. Ovänskap. Kiv. Avund. Vrede. Genstridighet. Tvedräkt. Partisöndring. Missundsamhet, mord, dryckenskap, vilt levande och annat sådant varom jag säger er i förväg, som jag redan förut har sagt, att det som gör sådant, det ska inte få Guds rike till arvedel. Spetälska leder till fysisk död. Syndens spetälska leder också till döden, till den eviga döden, om du inte kommer under frälsarens vård. Men nu kom han alltså där till den här byn där de 10 spetälska fanns utanför. Nu kommer han som kan bota både kropp och själ. Och han är också här idag genom sitt ord och sina sakrament. Lika verkligt och med samma sinne och med samma frälsande makt. Och så står det vidare i texten om de 10. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. De flesta människor stannar verkligen på avstånd från Jesus. Visst kan de väl ibland bli lite nyfikna och komma lite närmare för att möjligen få svar på en eller annan av sina nyfikna frågor. Men man vill inte komma för nära, och han får i synnerhet inte komma för nära. För man kan nog ana att det bränns. Och i hans närhet skulle ju synden bli avslöjad. Man skulle se sitt rätta jag, och man förstår inte att man skulle kunna bli botad och finna den verkliga lyckan. Somliga vill nog också att han skulle komma lite närmare med hjälp till att leva här och nu. Men blir det tal om att han skulle vara herre och mästare och få ta ledningen i mitt liv, ja, då vill man inte. Men trots allt så har Jesus stått där ändå, gång på gång, vid hjärtats dörr och bankat. Men man har inte lyssnat, man har inte öppnat. De 10 spetälska stod verkligen på avstånd, därför att de enligt gällande bestämmelser var tvungna att inte komma för nära de friska. Till spetälskan hör att man blir hes och får svårt att tala högt och ropa. Men det står om dem att de ropade. Kanske att de verkligen liksom la in allt vad de kunde i detta nödrop. Säkert hade de hört om vad mästaren ifrån Galileen, profeten ifrån Nasaret, vad han hade gjort där på så många håll i Galileen. Och detta man inser. Detta är vår möjlighet, detta är vår chans. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. I sin nöd vänder de sig nu till rätt person. Till honom som verkligen bryr sig om en enskild människa till både kropp och själ. Ja, som frågar efter hela människan. De står inför honom som är densamme idag och som frågar efter dig. Vem du än är och i vilken nöd du än befinner dig. Antingen nöden är orsakad av någonting som ligger utanför dig och som du själv inte alls kunde råda över. Eller om din nöd kan bero på att du själv har ställt till det för dig. Han frågar efter dig. Han ser dig där du sitter i din nöd. Gör då som de spetälska. Ropa: Jesus, mästare, förbarma dig över mig. Det kan hända att du har stannat på avstånd på ett annat sätt. Du kanske i en mening verkligen har deltagit med dina läppar och med din mun i lovsången. Men med ditt hjärta har du, som profeten Jesaja talar om, varit långt bort. Ropa i denna belägenhet till Herren, att han ska komma dig nära. Ropa till honom att han visar dig din synd, men att han också visar dig sitt förunderliga hjärtelag. Då står det vidare i texten. Då sa han till dem: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg blev de rena. Det står att han sa det här till dem. Alltså hade han hört vad de sa. Och var viktigt att lägga märke till detta, deras rop och hans svar. Därför han svarar på deras rop. Han hör verkligen och kommer med ett ord som svar på deras bön. Och om du visste hur gärna han lyssnar till din röst, då skulle du be honom om mycket mera. Så mycket att det verkligen skulle få bli ännu mycket mer av lovsång i ditt liv. Det står: åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig. Och du skall prisa mig. Det ska leda fram till sådana bönesvar att du får anledning att prisa mig. Men det hör med till vår otro, vår vantro, att vi är så tröga att komma till honom. Vågar inte komma. Ja, ibland så likgiltiga. Men där står han och liksom räcker ut sin hand och frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? För att de nu skulle få erfara hjälp, så måste de ta ett steg i tro. Det ord han gav dem, gå och visa er för prästerna, var ett ord som de måste liksom ta tag i för att de skulle få erfara hjälp i sin nöd. Ja, i lydnad för hans ord måste de utan att se börja gå till prästerna i Jerusalem. Det hör ju med till den tidens sätt att liksom bli liksom lagligt befriad ifrån stämpelns spetälsk. Att man skulle gå till någon av prästerna i Jerusalems tempel och visa sig. De hade myndigheten att avgöra detta. För att så skulle få lov att gå tillbaka till gemenskapen med de friska. Och så måste alltså de här 10 börja gå. Och de gick. En av orsakerna till utebliven bönhörelse och därmed också utebliven lovsång är att man inte vill lyssna till vad frälsaren säger. Man vill inte höra på Guds ord. Man kan bedja och bedja kanske rätt så mycket. Men man vill inte lyssna. Man vill inte låta Jesus tala. Man vill göra sin egen vilja, men man vill ändå ha hjälp. Och då blir det ingen bönhörelse. Om någon av de 10 inte hade tagit honom på ordet och gått mot Jerusalem, så hade de säkerligen inte blivit friska. En annan orsak till utebliven bönhörelse, det är den att man inte överger den synd som Guds ande pekar på. Om det är så att du har bett till Gud om någonting som du inte alls får svar på, som du förstår att detta är nöd och det är riktigt mörkt. En orsak, det är inte säkert. Kan vara att du har en ouppklarad sak i ditt liv. Ropa då som de här männen gjorde: Jesus mästare, förbarma dig över mig. Och så kommer du att få hjälp. Och först och främst rening. Syndernas förlåtelse. Och kan ändå att du också ska få ett sådant bönesvar som du hade önskat. Och får du inte det, så kommer du att få det som är bättre. Nu står det i texten vidare att en av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. I denna döds- och sjukdomsmärkta värld är det ett under varje gång en människa blir frisk. Även när det sker ett tillfrisknande där läkares behandling har liksom fått vara den direkta orsaken. Eller man helt enkelt bara har blivit bra utan att man kan se någonting annat. Så är det ett Guds under. När någon blir frisk
Det är ett helbrägdagörelse under, antingen det är läkare i bilden eller inte. Antingen det är ett synligt Guds under eller inte, så är det ett under. Och ett tacksägelseämne och ett lovsångsämne. Nu förstod den här mannen som kom tillbaka, kanske efter decennier av lidande av spetälskan. Jag vet inte hur länge man kunde vara sjuk innan man dog i denna sjukdom. Men när han nu kom tillbaka så står det om honom att han föll på knä och tackade Herren. Och han förstod alltså att ett under hade skett. Och han förstod att han hade anledning att tacka Gud. Men han förstod också någonting mera. Han förstod att böja sig ner för Herren Jesus och ge Gud ära i Kristus. Han måste ha sett ändå i honom, eftersom han böjer knä på det viset för honom, att han är Messias. Hans reaktion och handlande visar just detta. Han bekänner Jesus som Messias. Och han var en samarier. Bland judarna var det så att man menade att samarierna inte skulle kunna ta emot Messias. Men här är det just bland 9 judar och 1 samarier är det 1 samarier som tar emot honom. Han böjde knä för Herren. Jag skulle vilja ställa den frågan. Böjer du knä för Jesus som Guds son? Ger du honom sann ära? Är du alldeles klar över att Herren Jesus är din Gud? Så att du lovprisar honom och ger honom ära. Det står i texten att Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är det 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Nu visste Jesus vad dessa män gick miste om, de som inte kom tillbaka. Han visste att om de fortsatte så här skulle de gå miste om frälsningen. För de frågade bara efter kroppens tillfrisknande. Det är så med Jesus. Att han vill nog gärna få hjälpa oss till kroppen. Men han ser det alltid efter någonting mera än kroppens hälsa. Han ser till själen. Han vill få rädda och frälsa människan till ett evigt liv. Och vet att ingen annan än han kan frälsa. Han säger själv: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad är hälsa? Vad är tillfrisknande? Vad är rikedom? Vad är framgång om jag förlorar min själ? En sjukdomstid är inte säkert att den är den olycka som man i förstone kan tycka. En sjukdomstid kan ibland vara den tid då Jesus får lägga grunden till en människas lovsång. En människa som har levat obekymrad om sin själs frälsning blir sjuk. Och så får det kanske det goda med sig att mitt i det svåra går det så väl att Jesus får tala med henne. Om det som är svårare än själva sjukdomshärden eller febern eller vad det kan vara, nämligen om hennes synd. Och att hon och frågan om hur hon ska bestå på domens dag. Och så får han tala med henne om hur hon ska bli räddad genom hans blod. Och blir hon då frisk, då förstår hon ändå att det var det andliga tillfrisknandet som var långt viktigare. Och kan nu tacka Gud för 2 ting. Precis som den lame mannen som vi läser om i Markus 2 kunde tacka Gud både för att han blev befriad från sin förlamning och fick syndernas förlåtelse. Och går det då så under sjukdomen att hälsan aldrig riktigt kommer tillbaka? Ja, har man då fått visshet om syndernas förlåtelse så kan man säga ändå med Asaf: när jag har dig då frågar jag efter inget på jorden. Och så kan man mitt i sjukdomen gå fram emot den stund då lovsången ska vara fullkomlig i himlen. Men för de flesta människor blir varken sjukdomstid eller tillfrisknande någonting som får hjälpa dem. Jesus ville tala med dem genom båda dera, men man vill inte höra. Ibland genom motgång, ibland genom lycka, genom hälsa, genom sjukdom, genom ett barns födelse eller att man mister ett barn, så ville han tala. Men man ville inte höra. Man hade inte tid. Och så blev det heller ingen lovsång. Och så blev det heller ingen lovsång i himlen. För hon kommer inte att vara där. Det står i texten så här. Att Jesus sa till mannen till sist: stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Din tro har frälst dig. Jesus talar nu om den här mannens tro. För Jesus kallar detta att mannen kom till honom för tro. Att han kom tillbaka till honom och gav honom äran. Det kallar han för tro. För att komma till Jesus, det är tro. Och det leder till frälsning. Det stod i texten i den översättning som vi har här. Din tro har hjälpt dig. Men det står i grekiskan det ord som vi översätter med rädda eller frälsa. Och vi ska nog tyda det ändå så att här handlar det om att din tro har frälst dig. Du har fått del i frälsningens hemlighet. Du har inte bara blivit frisk. Och så kunde alltså den spetälske tacka Gud för hälsan. Men den skulle ju svikta en dag i alla fall. Han skulle ju också dö. Men han kunde också tacka nu för det som var viktigare, för själens hälsa. En sådan lovsång som han nu kunde få sjunga, det är en sådan som också bär genom mörker. Och som man kan få sjunga mitt i den mörkaste stunden, mitt i sjukdom och död. Den sången vill han lära oss. Och kommer vi fram till honom, så ska han lära oss den sången. Och så ska han lära oss den mer och mer. Genom både ljusa och mörka dagar. Tills vi är framme. Och sjunger. Med en fullkomligt förklarad stämma. Den här sången. Den nya sången. Till Guds ära. Amen. Lovad vare Gud. Och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte glömmer vad vi har hört. Utan för varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Och vi lyssnar till barnen som sjunger sången som står på bladet.
Amen.
Kollekten idag går till Svenska kyrkans evangelisationsarbete. Det är alltså Svenska kyrkans församlingsnämnd som tar emot den här kollekten. Evangelisation, står det i ett cirkulär, är att nå ut med det kristna budskapet så att nya människor befrias och upprättas av det. Evangelisation, det är också att nå in med budskapet om Jesus Kristus. In till mitt eget hjärta och till min medmänniskas hjärta. På nya vägar och nya sätt måste evangeliet bli levande för nya generationer och för oss själva. Svenska kyrkans församlingsnämnd är i detta arbete en kommunikationscentral och en verkstad för analys, idéutveckling och metodik. Och sen talas det om vägkyrkor, om seminarier och konferenser på alla församlingslivets områden. Talas om kurser för barnledare och konfirmandlärare, om en tidning som heter Barn och familj, om Aktuellt för konfirmandarbetet som en annan tidning. Om storstadsprojekt med mera för att fullgöra uppgiften i evangelisation. Det står vidare, vi vill skapa verktyg och språk för evangeliet. Det vill vi göra tillsammans med dig. Du kan stödja oss med ditt engagemang och med en god kollekt. Arne Söderström, ordförande, och Göran Forkman, direktor. Kollekten förra söndagen till Svenska kyrkans flyktingarbete uppgick till 3 152 kronor, vilket härmed tacksamt erkänns. I kväll klockan 18 blir det aftonsång, på måndag klockan 12 middagsbön, på onsdag klockan 19 veckopredikan, på lördag klockan 18 mässa. Nästa söndag klockan 10 söndagsskola och klockan 11 högmässogudstjänst. Imorgon måndag klockan 19 är det bibelstudium i Sankt Pauligården under ledning av Stig Andersson. På onsdag efter veckopredikan så blir det en Israelskväll i Sankt Pauligården. Det är Göteborgs Israelskrets som inbjuder till det här. Alltså efter veckogudstjänsten i kyrkan där Einar Hansson predikar. Och det kommer att handla om norska Israelsmissionens arbete i Israel idag. Alltså detta mycket viktiga arbete att bringa evangeliet in bland våra judiska bröder där i Israel. Nästa söndag efter högmässogudstjänsten serveras kyrkkaffe i Sankt Pauligården. Nu på torsdag så blir det försäljning i Sankt Pauligården. Det är TFT, alltså till församlingens tjänst, den sykretsen som anordnar den här försäljningen. Till förmån för diakoni och lutherhjälp. Det börjar alltså på torsdag klockan 10 och klockan 13 så blir det andakt av kyrkoherde Folke Fen. I den kristna kyrkans gemenskap har idag på förmiddagen och igår upptagits följande medlemmar. Miranda Sofie Killer och Matilda Elvira Ström. Efter gudstjänsten idag, direkt efter på studiet, så kommer dop att förrättas av Torborg Maria Caroline Hansson. Gud vår fader bevare dessa barn i sitt förbund. Och välsigne dem nu och till evig tid. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag. Då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen Rut Elisabeth Nordberg, Kobbarnas väg 1D, 79 år. Ingeborg Viola Hansson, Sankt Pauligatan 31B, 87 år. Jan Peter Warholm från Falkgatan 16A, 58 år. Per Olof Nilsson från Storgatan 11, 49 år. Och Ulla Nordström för Dickerts från Gustavsgatan 15, 70 år. Herren, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas ifrån detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. Ack mildaste Jesus, föröka oss trona, att vi må beredda och vakande stå, att vi ej bortmista vår salighetskrona, och att vi din nåd ej förlustiga gå, och räck oss din hand, vår frälsare man, och för oss till himlens lycksaliga land. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet vare med er alla.
Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro.
Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Särskilt ber vi dig för de stridande parterna i Jugoslavien. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem som vi tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Men vi ber dig också idag då biskop Lars Eckedal vigs till tjänst. Vi ber dig för honom. Om uthållighet i evangeliets tjänst. Om trohet och klokhet i omsorgen om ditt folk. Ge honom den frimodighet och kraft. Det tålamod han behöver. Och håll honom alltid nära dig. Låt honom fördjupas i tron, hoppet och kärleken. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den heliga ande lever och verkar i en gudom, från evighet till evighet. Amen. lyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad vare du himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, så gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.